I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Astrid! Ja. Kom ett tag!
Varje kväll undrar 5 personer i mitt kök vad det blir för middag. Vad ska jag svara på det? Och vem skaffade alla dessa barn?
Va? Vad ska vi äta? För nu när inte de killarna... Ja, men vad ska vi hitta på? Ja, vi vill ha gourmet med.
Varje dag måste jag laga mat som är näringsrik, närproducerad och ekologisk. Och god. Om jag var singel utan barn kunde jag ha suttit och sugit på ett vitkålshuvud. Men jag behöver få i mina barn klimatsmart mat. Hur ska jag tänka? Jag heter Malin Wollin. Jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har 5 barn. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. Idag ska jag prata med Victoria Voss, doktorand i hållbar och hälsosam mat och med på länk från Stockholm och lära mig allt om klimatet och maten. Hur mycket kött är det hållbart att äta? Är det inget?
Nej, jag skulle inte säga inget, utan just den här debatten blir ofta väldigt lätt svartvit. Vilket jag tycker är lite tråkigt faktiskt. För att allt, det är liksom, there are 50 shades of red, som man brukar säga, när det kommer till kött. Och för att gå rakt på din fråga så har vår forskning visat på att det är både hälsosamt och hållbart att försöka hålla sig till ungefär en hamburgare eller motsvarande i veckan när det kommer till rött kött. I Sverige idag äter vi ungefär det per dag. Så att, ja, vi har en sjufaldigt för hög konsumtion. Både egentligen för vår egen men också för planetens hälsa. Sen när det kommer till fågel och fisk så visar vår forskning på ungefär 2 portioner fågel och 2 portioner fisk i veckan som är rimlig nivå. Så att vi pratar alltså 5 portioner totalt om vi slår ihop dem här i veckan. Så att det blir en flexitarisk kost helt enkelt. Och sen så går det alldeles utmärkt att äta sig hälsosam på en både vegetarisk och balanserad vegansk kost med vissa kompletteringar med kosttillskott. Så att där kan man ju själv fritt välja. Men ungefär på de nivåerna så bör man ligga.
Men det skulle vara bättre för klimatet om alla blev veganer idag, eller?
Ja, alltså det som är intressant när man pratar om hållbarhet är att vi ofta, även ute i media och på produktförpackningar och allting, så pratas det mycket om klimat och klimatpåverkan. Det blir ganska ensidigt. Vi behöver titta på andra miljöaspekter också, som till exempel hur vi utnyttjar våra marker på bästa möjliga sätt, hur vår matproduktion påverkar vattenresurser, den biologiska mångfalden, alltså artrikedomen i världen, som är viktiga för att vi ska ha friska ekosystem, som i sin tur är en förutsättning för att vi ska kunna producera mat och ha höga skördar även i framtiden. Och ur det perspektivet så till exempel svensk nötköttsuppfödning, eller idisslar i allmänhet ska jag säga, de är ute och betar flera månader per år och då håller våra gräsmarker, ängar alltså, öppna. Och det i sin tur bidrar till biologisk mångfald. Och sen vet vi också att i vårt nordiska karga klimat och våra steniga landskap delvis så är det tufft att odla växter i viss mån. Och då är det bra och effektivt att ha djur på den typen av mark så att man utnyttjar den resursen där vi kan konvertera gräs till näringsrikt kött. Så att på det sättet, om man breddar horisonten lite grann och inte bara tittar på klimatet, så finns det faktiskt fördelar med en måttlig köttkonsumtion. Och gratis får vi ju även stallgödsel. Och då kan minska vårt beroende på industriellt framställd gödsel, vilket i sin tur också har en hög klimatbelastning. Så att allt hänger ihop i ett stort system, ja, kan man säga.
Jag är liksom inte riktigt okej med det. Jag tycker det är så jobbigt att, ja, dels att allting hänger ihop. Det kan ju låta fint på pappret, men det blir jobbigt när man ska bestämma sig för saker. Och också så tycker jag det är jobbigt att allting inte är svart eller vitt, och att man bara, att det finns en enkel lösning och ett enkelt svar på allting. Och det upptäcker jag mer och mer i livet i stort, i den här poddserien, överallt. Men det är ju någonting som jag får ta itu med, och de som känner likadant.
Ja, men jag kan säga så här, att först och främst jag är helt enig, och det hade varit otroligt mycket enklare också i egenskap av forskare att kunna komma med ett silver bullet solution. Liksom. Det är alltid det som är enklast att kommunicera. Och just när det kommer till mat så är det så otroligt många aspekter. Framförallt när du ska koppla på hela hälsobiten också. Vad som är bäst. Och det finns liksom inget jättetydligt svar, utan allt handlar om balans.
Och apropå då detta med gödsel, så tog det ju liksom bara en jätteliten stund in i podden innan vi hamnade i bajsfrågan. Det vill säga, ja, men alltså, för att när jag pratar med andra människor om det här med att äta kött eller inte äta kött, vara vegetarian eller vara fullt ut vegan och så vidare, så hamnar man ju ofta i gödselfrågan. Och att, ja, men vi måste ha djurhållning för att få tag på gödsel och sådär. Och jag får liksom inte riktigt ihop det i mitt huvud. Så min fråga till dig är, kan en människa vara sitt eget kretslopp? Det vill säga, kan en människa kissa och bajsa tillräckligt för att göda grödor för sig själv?
Ja, alltså det korta svaret är absolut. Och det görs faktiskt tester just nu nere i Skåne på ganska stor skala, baserat på vakuumtoaletter. Då får du ett större koncentrat av avföring helt enkelt, som gör det ekonomiskt lönsamt att utvinna det och utvinna kvävet och fosforet, som är de näringsämnena vi sen vill kunna tillgodose oss och sprida ute på åkern. Så att det är någonting som man faktiskt har börjat titta på nu mer i större utsträckning. Och vi använder ju redan mänsklig avföring till att producera biogas. Jag tror att nästan hela Stockholms bussflotta till exempel drivs av människobajs. Mm-hmm. Så att, det är väl alldeles utmärkt att återanvända avfall och göra det till en resurs på det sättet.
Och vi ska inte fastna i bajset, men du måste utveckla vakuumtoalett.
Vakuumtoalett, det vill säga, ja, alltså att man använder betydligt mindre vatten, nästan ingenting, jämfört med en vanlig spoltoalett. Ungefär 10 gånger mindre, jag tror till och med ännu mer. Så att det, tanken är liksom att du skapar vakuum och det suger ner avföringen från toaletten och sen hamnar i en depå. Aha. Lite modern version av DAS kan man säga kanske.
Aha, det lät väldigt mycket som en modern version av flygplanstoalett.
Ja, men där har du ett ännu bättre exempel.
Okej. Jag bara hörde ljudet.
Du kan ju tänka dig, du vet, där sugljudet. Ja.
Kvinna sögs ner i flygplanstoalett.
Kvinna sögs ner i flygplanstoalett.
Är det en myt eller har det hänt?
Ja, det får vi ta reda på.
Tror du att vi kommer se mer syntetisk framställd mat i framtiden?
Alltså, det har ju vurmat väldigt mycket kring det de senaste 10 åren. Jag tror att för att skapa lönsamhet och skalbarhet som det ser ut nu är fortfarande en utmaning. Det jag mer tror på är att satsa på smak och kvalitet i det växtbaserade segmentet. Alltså att vi tar fram bättre växtbaserade alternativ eller liksom 50-50. Sådana finns ju, till exempel färs som är hälften på bönor och hälften på vanligt kött exempelvis och så. Om jag ska vara helt ärlig, men samtidigt så är det är liksom ett spännande forskningsfält där vi absolut kan se banbrytande framsteg de kommande åren. Och det finns just möjlighet till vertical farming och lab cultured meat och allt möjligt sånt. Men frågan är just hur stora volymer kan vi få fram för att tillmötesgå efterfrågan. Kanske den största vinningen med det är naturligtvis att man odlar riktigt kött utifrån muskelvävnad utan djuret, så att säga. Så då undviker du hela djurvälfärdsfrågan till exempel, som är en stor sådan bland de som just väljer bort kött.
Mm. Men vad är då syntetisk mat? Är köttsubstitut samma sak som syntetisk mat? Alltså, är sojakorv syntetisk mat?
Syntetisk mat skulle jag nog säga, alltså, kanske snarare refererar till odlad köttprotein. Syntetisk och processad mat är två olika saker. Man brukar ju prata om processat eller till och med ultraprocessat när det kommer till köttsubstitut och även i viss mån substitut till mejeriprodukter. Växtbaserade substitut till mejeriprodukter. Men där, det är faktiskt intressant att du tar upp den här frågan nu, därför att det pågår en ganska febril debatt inom industrin just kring hur vi, vad vi lägger för innebörd i benämningen ultraprocessat eller processat. För jag tror många konsumenter, för många konsumenter så klingar det ganska negativt, eller hur?
Mm.
Ja, med processat. Men faktum är att processad mat innebär ofta en större livsmedelssäkerhet. Till exempel att man har säkrat att man inte har någon kontaminering eller farliga bakterier och så vidare. Utan så till exempel att vi pasteuriserar mjölken. Så att processat behöver inte nödvändigtvis vara någonting dåligt. Och det är inte likställt med näringsfattig mat nödvändigtvis.
Mm.
Så att det vill jag bara trycka på, att det återigen här finns nyanser.
Men om vi bara ska äta en koburgare eller till och med ingen koburgare, måste vi då börja äta insekter, tror du, i framtiden? Eller nu, imorgon?
Insekter är ju ett spännande område. De är ju väldigt näringsrika, näringstäta, mycket protein, vitaminer, mineraler.
Hur är det möjligt?
Varför inte? Jag tänker så här, att det snarare är en kulturell barriär eller mental barriär för oss här i väst, att vi tycker att det är äckligt att käka dem direkt, så att säga. Sen så är det inte heller godkänt av Livsmedelsverket, fast i Kalifornien så har de ju till exempel tagit fram såna här cricket bars och granola som har insektsmjöl, och det verkar gå rätt varmt bland konsumenterna när det är utblandat på det sättet med andra smaker. Ett alternativ är ju att vi får i oss insekter indirekt genom att använda det som djurfoder, till exempel.
Aha.
Vi sen äter djuret då som en mellanhand. Kanske är mer socialt acceptabelt här uppe i Norden.
Men har du provat att äta en insekt någon gång?
Ja, jag har prövat sån här granola på någon konferens en gång. Det var väl helt okej, skulle jag säga. Jag tror bara att man har ju de här hjärnspöken av att... Nej, jag vet inte. Det känns lite halväckligt kanske. Men om man försökte stänga av det och bara bedöma på smak och textur, så var det ganska gott faktiskt.
Okej. Okay. Skulle du äta råtta?
Ja, det var så roliga frågor. Nej, helst inte alltså. Men för att återgå till din fråga med det här med koburgare och vad som är bäst, så jag tycker att jag vill slå ett slag för att vi ska försöka ta tillvara betydligt mer på vårt viltkött som vi har här i Sverige. Mm. Så vi har ju så otroligt mycket vilt i skogarna som behöver skjutas av, så att vi har ett balanserat ekosystem, med tanke på att vi har tagit ner vargbestånden så mycket. Så vi behöver ju gå in och fylla vargens naturliga funktion i ekosystemet genom att skjuta av helt enkelt mer vilt. Och varför då inte ta vara på det köttet och äta mer vildsvin istället för tamgris och så vidare. Där har du ju massvis med, återigen, dels djurvälfärdsaspekten. Du har ingen industriell uppfödning och därför behöver du ingen gödning. Du behöver inga bekämpningsmedel, ingen antibiotika eller allt möjligt sånt. Utan djuren lever i sin naturmiljö och du får friskt och fint kött. Gratis nästan, höll jag på att säga. Om du känner en jägare.
Vad är problemet då?
Jag skulle säga att det är snarare ett distributionsproblem. Att om du bor på landsbygden och som sagt känner en jägare eller själv tagit jägarexamen, då är det ganska lättillgängligt. Och det finns ju allt fler företag nu som poppar upp, som levererar fryst viltkött, vet jag, till dörren. Jag och min sambo brukar köpa det exempelvis. Tycker det är supergott. Men att just skapa de här distributionsmöjligheterna för att erbjuda i större skala ute på dagligvaruhandeln, det tror jag är där skon klämmer. Att vi behöver en brygga helt enkelt mellan jägare och matkedjor.
På något sätt känns det som att du är en köttinriktad klimattänkare. De som inte håller med dig, vad säger de?
Jag är inte alls en köttinriktad. Jag skulle inte säga det, utan jag...
Du kanske gör som en vegetarisk programledare.
Ja, nej, men jag ska säga så här. Vi äter faktiskt väldigt lite kött. Och är väldigt petiga med det köttet vi äter. Däremot så stämmer det att jag inte helt valt bort det ur menyn. Just därför att jag försöker balansera de här olika plussen och minusen. Helt enkelt, både för miljö och hälsa. Men sen så är jag absolut inte någon slags förespråkare för att man ska äta kött, utan det är absolut så att animaliska produkter har en hög belastning, framförallt på klimatet. Och när vi kör olika modelleringsscenarios på hur vi kan tänkas komma äta i framtiden, när vi är 10 miljarder människor kanske redan år 2050, så är det just när vi liksom skruvar upp mängden animalier i kosten, då ser vi direkt att vi snabbt slår i taket på klimatet, och att vi får en alldeles för hög klimatbelastning. Så att vi måste definitivt hålla ner på köttkonsumtion och dra ner drastiskt utifrån de volymer vi äter idag.
Mm. Om vi tänker då att 2050 och vi är 10 miljarder människor som kastar massa mat. Nu har ju inte 10 miljarder människor har ju inte ens mat att kasta. Men hur ska vi kunna minska matsvinnet?
Ja, men fint att du bryggar in på det. För det är verkligen den stora elefanten i rummet i sammanhanget. Och kanske vår största low hanging fruit i sammanhanget. Därför att vi pratar inom miljöforskningen, så använder vi ofta begreppet planetära gränser. Jag vet inte om det är något du kanske har hört talas om. Det handlar alltså om att vi faktiskt har tagit fram kvantitativa gränser. Alltså hårda gränser på hur pass hårt vi kan belasta miljön och klimatsystemet innan vi tippar över moderjord in i ett farligt läge. Vi pratar till exempel väldigt ofta nu om 1,5 graders uppvärmning som smärtgräns, till exempel när det kommer till vår klimatpåverkan. Och vi ser att vi redan har överskridit då x antal sådana planetära gränser som det ser ut idag. Så tänk då att du lägger till 2-3 miljarder människor, plus att vi har en växande medelklass som tittar på våra kostvanor här i väst och kommer vilja efterfråga allt mer animaliska produkter som är mer miljöbelastande att producera. Ja, men då är det ju självklart matsvinnet som vi i första hand kanske behöver ta tag i. I dagsläget, det motsvarar alltså en yta stor som Mexiko som odlas i onödan varje år. Och så har man beräknat att om matsvinnet hade varit ett land skulle det vara den tredje största utsläpparen efter Kina och USA. Så att det är ett jätteproblem som vi definitivt behöver tackla. Och det är, i den rika delen av världen som här i Sverige, så är det ju mer vi, egentligen konsumentledet, som står för merparten av svinnet. Och det beror bland annat på att vi spenderar en betydligt lägre andel av vår disponibla inkomst på mat. Så att det är inte lika smärtsamt för plånboken helt enkelt att slänga. Så vi slarvar med det där, vi lever allt mer stressade liv och planerar dåligt. Och då kanske man står där med en kyl som inte är vältömd till exempel. Det finns ju många faktorer som spelar in. Men om du tittar på liksom de fattigare delarna av världen, då är det snarare i produktionsledet som den större delen av svinnet och tappet sker. Och där är det mycket, det är kunskapsfråga, det är infrastruktur och transporter och sådana aspekter som spelar in. Där vi behöver stötta med finansiering för att förbättra situationen där då. Så att matsvinnet har många sidor och många orsaker, kan man väl sammanfatta det som.
Här hemma hos oss så har vi en sån här grön påse då, som man får av kommunen. Och där lägger vi ner allting. Och det blir ju, även om man är jätteduktig, så blir det ju en massa ändå. Som man äter ju inte upp bananskalet. Det kanske man borde röka på, eller jag vet inte. Och äggskalen kanske man borde göra mosaik av. Vi slänger säkert saker som vi tror att vi måste slänga fast vi inte måste. Men den blir ju full hela tiden. Det kan ju bero på att vi är väldigt många i det här hushållet också. Men sen så min sambo då, han lägger det här i, och jag glömmer alltid ordet, kombucha. Jag vill säga kombucha, men det är någon slags surt äckligt te.
Ja.
Men bokashi heter det alltså. Det är ju då någon slags behållare där man lägger ner matresterna som sen blir någon slags sopjuice då ju. Ja. Som man sen lägger på sin odling.
Mm.
Är det ett sätt att nolla matsvinnet eller är det att lura sig själv?
Nej, men jag skulle väl säga att man kan argumentera för att det blir ett nollat matsvinn med tanke på att du odlar ny mat utifrån det. Och använder det som näring i, ja. Och liksom lägger tillbaka det in i kretsloppet så att säga. Det finns ju olika sätt att se på det. Det är samma sak med just de här bruna påsarna som i mångt och mycket går till biogasproduktion. Som i sig då blir en grön energiform som då kanske slår ut en smutsigare form av energiproduktion. Nu har vi ju framförallt kärnkraft och förnybar energi här i Sverige som energikällor oavsett. Men det är ett annat sätt att se på saken också, att man kan ta vara på matsvinnet på olika sätt. Det viktigaste är att man just sorterar, skulle jag säga.
Precis.
Och försöka minska och ta, precis som du var inne på, ta vara på så mycket av maten som möjligt. Till exempel käka broccoli-skälken. Den är jättegod att ha ner i en soppa. Så försök att utmana dig liksom, till att tänka på hur kan jag använda hela livsmedlet och till exempel checka kylen ofta ut och se. Liksom, ja, men här kanske det finns en lite halvledsen paprika, ja, men då gör jag en gryta på det eller vad det nu kan vara. Eller frysa in. Och, det finns ju massvis med sådana knep.
Vilken är enligt dig den mest klimatsmarta maträtten?
Vad spännande. Jag skulle kanske säga en gryta på svenskodlade linser med grönsaker och matvete. Vad sägs om det?
Ja, alltså matvete.
Hur gott är inte det?
Återigen tillbaka till Joakim. När han säger så här, nu gör jag någonting med matvete eller mathavre, heter det så?
Ja,
ja, nej, supergott. Men då är det... det är så äckligt.
Tycker du om det?
Det är så fruktansvärt. Nej.
Men gud!
Det känns ju väldigt, väldigt bra. För det är väldigt billigt. Det känns väldigt nyttigt. Och väldigt bra för klimatet. Ja. Men för gommen så gör den ingenting.
Skämtar du? Vad rolig du är. Alltså, det där är, smaken är verkligen som baken. Nej, men smaken är som baken.
Nej, men jag vill också rädda planeten. Men jag kan inte ljuga.
Men vad kan man tänka sig för alternativ till dig då? Lite kanske sådana här zoodles. Har du testat det då?
Nej.
Det är zucchini-nudlar, det är lite kul. Det kan man också göra med rödbetor och allt sånt där. Ja, precis. Du behöver en maskin. Så blir de riktigt så här härliga, härligt färgsprakande och ser ut som små spagettisar, fast det är grönsaker istället.
Tittar du på vad människor lägger upp på rullbandet i kassan och undrar varför de äter som de gör?
Ja, det är en grov arbetsskada jag har. Du vet, ibland får man bara bita sig i tungan för att inte säga du, varför tog du inte en ekovariant eller vad det nu må vara liksom. Folk, ja, det är faktiskt ganska skrämmande att titta på folks matvanor.
Ja, och jag tycker det är skrämmande att, för nu har jag ju med dig på tåget då, men jag har ju pratat med jättemånga människor om det här, och även de som jobbar i kassan, och även på Systembolaget, för jag brukar undra om de dömer du mig.
Ja, precis.
För jag tänker att om jag hade haft ett sånt jobb, jag hade suttit och tittat, jag hade gjort en liksom analys, vem är det jag har framför mig? Och så verkar det som att de inte sitter och dömer människor. Då tänker jag, varför har man ens det jobbet i så fall? Det, liksom, det skulle vara hela grejen. Men just det här när man står bakom någon i kassan och de bara lägger upp... Nu kommer jag låta som en sån sockermamma, och det är jag verkligen
inte. Alltså men du har
bara
rätt.
Vitt socker. Bara vitt socker och vitt mjöl. Grejer. Och då tänker jag, jag undrar hur länge du kommer leva så brukar jag säga.
Nej, men det är ju så, alltså så här, färdigrätter, läsk framförallt, alltså läsk, herregud vad vi alltså i Sverige vi är riktigt, jag tror att vi är sämst i klassen i hela EU. Vi äter ungefär dubbelt så mycket socker per år och person som EU-snittet. Och det är så kul. Jag är halvfransyska, så att ofta har jag vänner som kommer från utlandet och hälsar på, eller gjorde innan pandemin i alla fall. Och då var ju alltid så chockade när de gick in i en svensk matbutik att vi har det här liksom hyllhavet av lösgodis med mera. Det finns ju inte på samma sätt utomlands. Så det som gör mig extra irriterad är att allt godis och skräpmat placeras ofta i alla fall närmast kassan. Chips och allt möjligt, det har du säkert tänkt på när du går in i en butik liksom. Och då står du där i kön och har tråkigt och så tänker du, men jag plockar väl upp en sån här chokladbit eller vad det nu må vara. Och att spela på det där, det tycker jag är fel. Där man kan göra massvis med spännande grejer just genom att det heter produktplacering. Så att man kan tänka om hela butikslandskapet för att försöka nudga folk till att käka bättre helt enkelt.
Mm. Man kanske skulle ha en sån här spärr. Köp mathavre, annars kommer du inte ut.
Ja, precis. Och ha liksom kassörer som verkligen sitter och tittar med arga ögon på mammor som langar upp en massa läsk. Ja. Mm. Ja. Varför inte?
Jag måste också fråga dig om detta med närproducerat kontra ekologiskt. För jag tycker att det, nu ska jag låta som en farbror, det står hela tiden i tidningen att ekologiskt inte är bra. Att det är att vi lurar oss själva, att det kanske inte står i tidningen att det är bullshit. Men det är det budskapet som jag har fått till mig.
Mm, alltså det där är en pågående debatt inom akademia som porträtteras eller som läcker ut i mediedebatten, ut i den bredare debatten. För det första så skulle man ju kunna säga så här att det vi egentligen borde fokusera mest på är att höja standarden på konventionell produktion, på konventionell matproduktion. Sen så är det så här, om man tänker hållbarhet, återigen så finns det olika aspekter. Men om du tittar på just användning av bekämpningsmedel, djurvälfärdsfrågan, markanvändning, klimatpåverkan, alla de här sammantaget, då finns det mer liksom, finns det plus och minus med konventionell kontra ekologisk produktion. Men sammantaget skulle jag definitivt säga att den ekologiska formen är mer hållbar. Motargumentet är ofta att ja, men det krävs större markareal bland annat, ibland också en större klimatpåverkan per kilo produkt producerad när det är ekologiskt kontra konventionellt. Samtidigt så, precis som vi pratade om tidigare, behöver vi ju få bukt på matsvinnet och äta mindre miljöbelastande animalier, eller hur? Mm. Så det kanske är det vi ska fokusera på för att skapa ett större ekologiskt utrymme för just eko, alltså ekologisk produktion. Och inte minst för djurens skull. Det tycker jag är en otroligt viktig aspekt. För mig är djurvälfärden superviktig fråga.
Varför?
Jag älskar djur och är liksom uppvuxen bland dem och tycker att de har väl samma rättigheter som oss egentligen. Och den industriella produktionen vi har idag är ju egentligen otroligt bizarr hur vi hamnade där. Från att ha haft en småskalig produktion där man nästan till liksom har känt sina djur och behandlat dem med respekt. Nu säger jag inte att all mer storskalig produktion är dålig. Det finns många duktiga lantbrukare, inte minst inom ekologisk produktion, som tar hand om sina djur otroligt bra. Men det finns risker inom konventionell produktion att vissa naturliga beteenden till exempel inte kan utövas fullt ut och så vidare. Främst inom grisuppfödning skulle jag säga. Men så att bara för att återgå till frågan om ekologiskt kontra konventionellt, så tror jag att det egentligen är där som det finns vissa meningsskiljaktigheter. Och om du frågar om det är bättre med ett närodlat svenskt konventionellt äpple kontra ett ekologiskt som kommer från Holland eller Frankrike eller vad det nu må vara, så för- och nackdelar. Det ena med det närproducerade är att du får lägre transportutsläpp. Men har det holländska äpplet fraktats på ett klimatsmart sätt, kanske med i framtiden ellastbil, då har du fått bukt på det problemet. I dagsläget så är ju frakten främst fossil. Men om du ser till hela livsmedelssektorn så står transportutsläppen bara för en knapp tiondel av de totala utsläppen. De största utsläppen sker i primärproduktion, själva odlingsprocessen så att säga. Så att egentligen är inte transporterna en avgörande fråga här. Men och samtidigt då så är fördelen med det holländska ekoäpplet att det då har producerats på ett giftfritt sätt, vilket gynnar den biologiska mångfalden och även vår hälsa. Så att det är lite vad man lägger i vågskålen.
Att gott ska kunna ställas mot gott, jag tycker liksom inte riktigt att det funkar för mig.
Nej, jag tror inte det funkar för någon, men ska vi helt ärligt, utan ekologiskt svenskt har väl varit det bästa i så fall.
Ja, men det är ju ändå, det är ganska svart och vitt.
Det är ganska svart och vitt. Ja. Dels att man försöker leta efter båda. Sen så kan man också tänka på faktumet att vi har ganska hård reglering när det kommer till användningen av växtskyddsmedel i Sverige jämfört med resten av världen. Vi är också bäst i klassen när det kommer till antibiotikaanvändning i djuruppfödning och så vidare. Så det kan man också ha med sig att relativt sett så har vi faktiskt en schysst produktion i Sverige. Vi har också en effektiv djuruppfödning så att vi har per kilo kött om jämför med resten av världen betydligt lägre klimatavtryck till exempel. Så att välja svenskt allmänt är ganska fördelaktigt skulle jag säga. Det medför en hel del mervärden redan där. Så att kika efter att produkten är svensk och gärna ekologisk skulle jag säga är en bra sak. Och sen att man själv inför någon form av nolltolerans hemma mot matsvinn. Då har man gjort jättemycket redan.
Jag var ju 14 år första gången jag blev vegetarian. Men ändå så minns jag att jag tänkte att livet skulle bli tråkigare utan kött. Att det skulle bli mindre livskvalitet. Så hur övertygar man köttälskare om att ett annat liv är möjligt och att det faktiskt också är lyxigt?
Oj, ja. Alltså egentligen är det en jätteviktig fråga. Därför att smak vid sidan av pris är ju den största drivkraften till just vad vi lägger på det där rullbandet.
Vad betyder det? Förklara för mig.
Det jag menar med det är att om det inte smakar gott så spelar det inte roll hur hållbart det än må vara. Ditt veganska eller vegetariska substitut. Det spelar ingen roll för då kommer ingen köpa det om det inte smakar gott. Om det inte är konkurrenskraftigt eller rent prismässigt också. Vi vet att smak och pris är två jätteviktiga parametrar som styr oss konsumenter när vi står där i hyllan och ska välja. Så det menar jag med det. Och där tycker jag att man ser väldigt mycket inom krögarbranschen, stjärnkockar, matlagningsprogram. De är ju trendsättare ofta och ambassadör för såna här frågor. Jag tänker till exempel på Paul Svensson och Tarek Taylor som har blivit gröna ambassadörer. Alltså Paul Svensson kallar sig ju själv för den gröna slaktaren till exempel. Så det handlar om att entusiasmera och sätta det här på kartan just bland de som är coola i matsvängen. Jag tror att det faktiskt har en ganska stor impact. Jag har själv skrivit två kokböcker tillsammans med en fantastisk kock som heter Malin Landqvist. Som innehåller både fakta och recept just för att försöka entusiasmera köttälskare till att äta mer grönt. Och då har vi valt att kombinera så att vi inte bara har veganska recept utan att vi har lite kött, lite fisk men av bättre slag. Mycket vilt till exempel i recepten. Och dryga hälften helt gröna recept. Just för att liksom lura in.
Exakt.
För att annars så blir det återigen det här med lägren. Att jaha, nej det där är en vegansk kokbok. Det är inte för mig. För då identifierar man sig inte med den frågan. Utan det handlar liksom om baby steps. Och gärna att det ska vara enkelt. Det vet jag att Gustav från Jävligt Gott. Som har sitt varumärke och Instagramkonto. Är väldigt aktiv kring de här frågorna. Han har tryckt på det här ofta också med att det ska vara som vanligt fast kanske då en vegansk crème fraîche istället för vanlig pastan eller någonting sånt. Och att det ska vara få ingredienser, snabbt och enkelt att laga till vardagsmat. Jag tror att den biten också, hela convenience-biten är superviktig i sammanhanget också. Men det är en tuff fråga för att jag tror att det är mycket identitet i det. Så att, det där veganska, det är bara larvigt kött. Det är liksom riktiga män äter kött eller vad det må vara. Liksom man har för något så här stigma.
Ja. Nu är vi färdiga nästan för idag. Jag vill bara fråga vad du tar med dig av vårt samtal.
Dels din fråga om mänskligt kretslopp tyckte jag var otroligt spännande. Den har jag aldrig fått förut, men den känns ju rätt relevant. När vi flyttar ut på landet, min sambo och jag, ska vi nog experimentera med det. Jag får säga, skapa en mänsklig kompost.
Sätta sig och bajsa direkt på potatisplantorna.
Ja, men precis. Va?
Skippa mellanlinjen.
Ja, precis. Ingen vakuumtoalett där, inte. Nej. Så det tyckte jag var en lite spännande och tankeväckande fråga. Och men sen så tycker jag att du hade ett väldigt spännande och bra frågebatteri. Det känns som att vi har tagit upp en massa viktiga ämnen. Jag hoppas att folk känner att det har varit givande och att man kanske tänker lite extra när man går och handlar nästa gång på vad man väljer och hur man agerar där hemma i köket.
Och dömer andra lite mer.
Dömer andra lite mer, eller
lev
hur?
Lite.
Bläng lite. Ja, precis.
Tack så mycket, Victoria, för att du ville prata med mig.
Tack så hemskt mycket för idag.
Tack.
Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.